Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten Cyril och Stig i otakt med samtiden. Podcasten produceras av Antagonia. Dagens gäster är vi själva och vi ska prata om Stigs aktuella bok Högt och lågt som släpps i veckan på Albert Bonniers förlag. En lång essä kan man säga. Innan vi sätter igång också vill jag upplysa om en ny grej då att det kanske blir vårt nästa eller nästnästa avsnitt kommer Stig sitta här förhoppningsvis då. Men jag kommer vara på en mycket varmare plats. Jag kommer vara på svamp och LSD-retreat med Sveriges största porrfärna genom tiderna, Puma Swede. Vill man sponsra det så kan man swisha 123-535-4857. Och ger man så mycket som över 1 000 kronor, då får man en signerad bok och vi kan göra en också privat videohälsning. Man får säga vad man vill. Jag vill poängtera att i fråga från vårt nummer vad man önskar från min sida så är det inte pornografi och inte heller... Puma har ju då OnlyFans och sen två andra såna här liknande på porrgrejen. Så där kanske det är sånt. Men vi framförallt kommer vara behind the scenes från det här retreatet att det här är ett projekt som då heter How to, det blir bok podd, som vi det kan man gå in på mina sociala medier, Cyril Hellman, Instagram och Facebook, mer om det senare i veckan tror jag, vårt folk, mitt folk och hennes folk kollar på affärsmodellen, det handlar om alltså LSD och svamp som för Lunds universitet, professorn från Lunds universitet var på TV4. Jag vet inte om du såg det på nyheterna förra fredagen. Och så, han bara, vad ska jag göra? Jag är vetenskapsman. Det ökar svamp och LSD, det ökar folkhälsan. Och då var det en mätning att 60% skadlighet, effekter på olika droger. Då var alkohol var i topp med 60% vad det gör med kroppen och vad som händer runt omkring. I fråga om missbruk. Heroin var på plats 45. Tobak på plats 40, kokain plats 35, amfetamin plats 30, cannabis plats 20 och i fråga om skadlighet då LSD och svamp bara 3%. Och man menar då, alltså det forskas ju på alla, även på Karolinska, alla världsledande universitet på det här. Man har också inväntat dig och mig, Stig, hon som har varit med om mycket trauman. Hon går på MDMA-terapi till exempel. Det ska jag också göra från vissa trauma från krig och andra det här förlorade barn. Och det handlar då om mikrodosering framför.
Ja, själv är jag ganska skeptisk. Jag vet inte om det går att snacka. Hörs min röst?
Ja, den hörs. Ja. Du är skeptisk till det där?
Jag vet inte om jag tror att det går att fixa, så jag är skeptisk.
Jag kommer ihåg när som de flesta av mina vänner till exempel över 40 som har velat ha barn, de har blivit med barn och de har gått till doktor 9 där på Läsingen med arkitektur. Och då var ju du, vi blev med barn, jag och Julia också.
Men det är verkligen.
Och då sa du, det här är 1000-åriga traditioner. Ja. Görs det på rätt sätt det här med svamp och sånt? Det är ju indianer och naturfolk har ju hållit på med det.
Jag har ingen åsikt om det, men jag tycker att det är någonting... Liksom, det är dumt att börja liksom legitimera marijuana och sånt där.
Ja, marijuana, men det här är som sagt det här är en annan. Vi gör väl det här lite för att Sverige har ju ändå världens mest bakåtsträvande politik, så vi gör det här för att hjälpa Sverige och svenska nu när ändå som halva Stockholm håller på med det här mikrodosering och sånt, och det hjälper då mot depressioner. Depressioner, utbrändhet, alkoholism, alltså egentligen man vet att det är som 60-talet, vad jag förstår. Jag har inte varit så insatt, jag trodde att det var mer hippieskit tills jag provade det själv. Det var några producenter som jag ska jobba med som sa, nu måste du fokusera på ditt jobb, ta bort brus, ta bort dina aggressioner, ta allt, bort allt onödigt.
Får jag säga något? Jag är bara skeptisk till det. Jag vet inte.
Vi får se, men du får ställa de där frågorna när vi är på Jamaica. Ja, okay. Så det är ett projekt, din bok framförallt som ska heta How to Take Psychedelics with a Pornstar, men också förhoppningsvis kanske någon form av film, dokumentär och definitivt podd därifrån. Dels hos oss, men sen vår egen podd som jag tror kanske sätter igång i slutet av veckan.
Okay.
Men då sätter vi igång med din bok. Och berätta, innan jag ställer mina frågor, grattis till en ny bok. Och kan du berätta om bakgrunden till den, högt och lågt?
Alltså det börjar egentligen, jag tänkt på det här i drygt 20 år. Va? Men ungefär 2016 ungefär så började jag fundera på att skriva en bok om det deckarundret i Sverige. Jag läser mycket deckare. Därför att jag menar på att efter de här, man har Sjöard Valö som kom, Gio, Leif Keve, Gio, Lisa Marklund. Och jag menar, de har gjort bra grejer, va?
Mm.
Och sen kom ju då Stig Larsson, min namn, som ju var väldigt bra. Den första boken är fantastiskt bra. Och sen kom den våg av det du kan kalla för seriös underhållningslitteratur. Och det där är ett ganska nytt fenomen, för jag menar att även en hel del av det vi betraktar som högkonst är egentligen mer underhållande. Alltså om man tar Houellebecq eller St. Aubyn eller du kan ta Bret Easton Ellis. Och det där har liksom har förändrats. Jag tycker nog att Knausgård på senare tid har hamnat i det här underhållningsfacket. Va? Han är mycket skicklig i det, va?
Mm.
Men det är liksom en annan grej.
Han kanske vill ha en större publik.
Ja, och det där det är inte dumt i sig att ha en stor publik. Det vill ju vem som helst ha.
Mm.
Men det som blir problemet, det blir när man tänker dramaturgiskt och att man märker knep och sånt här, va?
Ja, det verkar. Du talar tydligare det. Jag tänkte att det var dit du ville se på ett senare ställen här i boken. Men vi kommer dit sen.
Ja, ja. Men alltså det jag vill bara alltså poängtera att jag tycker inte är fel med underhållningslitteratur eftersom jag läser underhållning och ser på underhållning. Jag menar, jag gillar ju till och med att titta på Wallander, ofta välspelat och så, eller Solsidan och så. Jag har ingenting, alltså, men det är olika grejer, det är som olika sporter. Jag menar, en bordtennisspelare är liksom inte arg på en handbollsspelare.
Mm.
Fast det är olika villkor liksom. Utan det jag har velat komma åt, och det är det fenomen som jag menar har ungefär 30 år, lite drygt på sig, där den låga kulturen har blivit märkbart mycket, mycket bättre. Men den här finkulturen som jag själv tillhör, den har liksom fastnat. Och vad är det som har gjort att den har fastnat? Jag ser inte att allting är dåligt, va? Men det har inte blivit mycket bättre. På det sätt som underhållningskulturen, där det också finns mycket mer pengar, har verkligen blivit mycket bättre.
Mm. Jag läste ju ett första utkast på det här när jag var i Georgien, dit jag åkte någon månad efter du hade varit på Mallorca där, när vi spelade in avsnittet bland annat med Bert Milton. Ja, då tyckte jag väl liksom bara var mer om man skulle ge plus 3 stjärnigt och sådär. Men det har ju verkligen utvecklats till något helt nytt, fast det är ungefär lika stort om fång.
Mm.
Och det som är, egentligen ska man inte säga något, för det, jag vill inte säga något kritiskt när det är en vän, för då, jag har ju själv recenserat, jag vet hur recensenter är, de tänker inte alltid självständigt, om någon börjar så börjar alla liksom med det, och för först tänkte jag då att svagheten var det som var lite, det började svagt då med att det var mycket mitora, det här gangstra, det blev lite juvenilt, men samtidigt så var ju du involverad i MeToo på grund av det här med Jean-Claude och Katarina Frostenson, dina vänner, liksom, så man förstår det att jag tyckte väl nu när jag läste det nu att då skulle snarare att det hade strykits för mycket, att du kanske skulle gått in på det mer, men sen när jag närmade mig mot slutet av boken, då förstod jag, tycker jag ändå att det var bra att det började så, för att man lär känna dig som författare, som du också skriver i början, eller som människa snarare än författare där. Och det skriver du i början också med liksom, när man läser en bok, privilegiet till att man liksom att man får någon annans tankar och börjar tänka med den, och att det var därför på Augustinus tid att de till och med var rädda för att läsa högt och för att distansera sig.
Jo, men alltså Det jag är intresserad av, alltså jag var tvungen att ta upp det här i början, för jag tog det väldigt hårt, alltså hela den här MeToo-kampanjen, eftersom jag kände flera som var inblandade, och jag vågade helt enkelt inte skriva någonting om det då, alltså i pressen. Alltså den enda som gjorde det var väl Alexander Bard, ska jag säga. Därför att jag upplevde att det helt enkelt var farligt för mig att göra. Och det är enormt förnedrande. Jag menar, vi uppfattar att det finns någon form av åsiktstyrani i Ryssland idag. Jag menar nog att det finns åsiktstyrani precis överallt. Det är vissa grejer som du helt enkelt inte får säga. Du kan inte ens liksom ta upp det, va? Och jag även nu idag när jag talar till er nu, va, så är det vissa grejer som jag helt enkelt inte säger. Jag var mer frispråkig tidigare, men jag upplever att samhället har blivit mycket mer hårt när det gäller
det. Då är det Bahar som är med i ett filmprojekt, hon bara sip your mouth, sa hon i förra där. Hon menade att jag, ja, hon kan göra rätt liksom. Men ja, det är svårt att inte kunna vara sig själv i alla lägen också, särskilt för mig. Jag fick ju och det har också gynnat mig i en resa från Ukraina, så är det ju en scen där på Lviv station då Geir säger att ja, jag skulle alltid vilja leva så här, men jag kan inte få grunda min fru och barn på Österlen. Han har en gång var 5 år och kan nu 2 veckor i krig då. Mm. Och jag bara, problemet med mig är att jag kan leva så här, men och det, jag går väl plus minus roll med pengarna och sånt som kommer efter boken, men jag skulle behöva pengar resa ut. Blir svårare. Jag har inte den friheten riktigt, jag skulle behöva en mecenat. Sen 3 veckor efter när jag skrivit förord till eller presentation till Torstens uppsättning av Paria, men Torsten dyker ju inte upp, så det blir någon så här mingel. Och då kommer en mecenat och han säger, ja, jag är beredd att backa dig om du aldrig viker ner dig och är du själv. Ja, det är väl mitt minsta problem faktiskt egentligen. Och då, sen har jag ett produktionsbolag, vi producerar en tv-serie nu i hösten. Ja,
nej, men alltså för att återgå till vad det var som gjorde att jag startade. Det var helt enkelt att jag upplevde i början av 2000-talet så upplevde jag att det var en kris på konstscenen. Va?
Mm.
Alltså när det är bildkonst och så, jag upplevde att det var så oerhört mycket av det som räknades som konst som helt enkelt bara var gimmickar, eller liksom ungefär som teknologskämt.
Några exempel.
Och ja, men alltså, ja, jag tycker ju då de här von Hauswolf och Algrens
inte Annika von Hauswolf, du nej, tänker på mannen.
Ja, Mikael von Hauswolf, och även Don Wolgers.
Han har gjort, Bergström.
Ja, han har gjort grejer som är bra, Don Wolgers. Jag har sett en bra utställning med honom. Men alltså,
Birgit Bergström tror jag du nämnde förut också.
Ja, men alltså redan i början av 70-talet, när jag var tonåring, va? Alltså när jag var 15-16 år, för 50 år sedan, så var jag kritisk mot konceptkonst och så. Och jag menade på att det var en dead end, en återvändsgränd. För att man hade liksom avhänt sig själva materialiteten, alltså själva konstverket var försvunnet. Det var bara en idé, va? Och på det sättet, jag menar, det genomstrålar hela den intellektuella scenen idag. Att människor som är väldigt smarta, intelligenta och så, va, får makt över konstvärlden bara för att de är liksom bra på filosofi. Och det är liksom, det har skadat konstvärlden väldigt mycket.
Jag tycker å andra sidan till exempel, jag läste en bra DNs motsvarighet till understräcker, jag vet inte om de längre, om de heter DN någonting, ser jag själv någon gång. Men det var en bra sån om Deleuze till exempel, hans syn på konst och det här med att konst liksom nästan ska vara ett motstånd för ögat. Sen tycker jag att man, som det har ju varit en debatt här om, som varit väldigt väl behövlig av den, kom en ung kille, Dante Lövmark, 25, och dissade hela den här samtida ur sin generation ironiska poesin. Ja. Men den behövs ju, men samtidigt är så här, alla kan väl få skriva hur de vill. Det blir lite löjligt när det blir så här ett krig nästan för att folk vill tjäna 2,5 för att få ta sig själva.
Det är helt med om, men alltså observera, alltså jag började skriva på det här och det funkar inte därför att liksom, jag känner ju nästan alla i konstvärlden.
Mm.
Och jag känner ju de som har varit museichefer och så. Daniel Birnman kände jag, han var ju då chef.
Också aktuell med ny bok.
Frankfurt am Main, va. Och alltså grejen var den att när jag snackade med dem sa de ingenting. Det var ungefär som att intervjua liksom politiker eller något sånt där. Och det var ju ändå vänner till mig. Mm. Folk jag kände. Och det där gjorde mig... Och sen, alltså, de blev så aggressiva också. Och jag märkte ju det när filmen The Square kom.
Mm.
Hur folk tyckte det var roligt. Jag skrattade. Jag tyckte det var träffsäkert. För ungefär så tokigt kan det se ut. Mm. Inte allting är dåligt.
Samtidigt,
men alltså, avbryt mig inte.
Okay.
Alltså, det finns ju det som jag tycker är bra. Alltså, jag tycker till exempel Julia Peroni, din förra tjej, hon gör bra grejer. Tova Mozart, som du känner också, har gjort en mindre bra och riktigt bra grejer. Åsa Eliasson gjorde väldigt underliga, vad man kallar för, alltså lite grann som Gilbert and George, alltså att var det levande teater eller något sånt.
Ja, de är väl också ganska ett exempel på ojämna då, kan man säga.
Ja, men de är bra också.
Men det är mycket
och Mor och Jerry tycker jag är bra och så. Jo, men alltså det finns det som är bra. Den C.M. Lundberg som gör, kan man säga, traditionell konst är såklart väldigt bra. Va? Men problemet är, när jag snackade med folk som håller på med det där, jag pratade då med Jörgen Gasilewski som jag respekterar. Han har också då varit konstkritiker. Och han sa så här som är väldigt intressant. Så länge du är inne i ett game eller du håller på med något, du säger att du håller på med dans eller du håller på med en viss konstart, så måste du vara liksom solidarisk med den. Du måste liksom gå med på vissa grejer. Och jag menar att det är liksom inte ond vilja eller något sånt här. Utan det är bara det att man har liksom, hur ska jag säga, outtalade regler.
Alltså, det kan vara uttalat som Trier, med, som också förekommer i boken, med dogma där. Till exempel.
Ja, men alltså Trier, han passar inte in där. Trier är en väldigt speciell person. Det är ju en vän till mig också. Han ringde mig förresten för en dryg vecka sedan.
Mådde han då?
Han är med gott mot sådär.
Okej. Okay. Kan han skapa fortfarande?
Ja, sådär, men alltså det är ju naturligtvis väldigt besvärligt för dem.
Mm. Ja, fortsätter med reglerna då? Mm.
Nej, men alltså sen så började jag skriva där om deckare. Va? Så märkte jag det att efter ungefär 2016 så skedde en kvalitetssänkning, och det funkar bara inte att skriva att saker och ting är dåliga. Va? Jag vill ju ta upp det som är bra. Så här som Magnus Montelius, eller du kan ta, jag tycker också Pontus Ljunghill, och det görs ju en del seriös krimlitteratur.
Och Magnus Montelius har förstått var väl spion, du menar spänning.
Ja, liksom. Men jag tycker nog att den här mannen från Albanien, den är riktigt jävla bra.
Ja, ja, jag ska ge den en chans. Jag började på den när du gav. Och jag lade den åt sidan för att komma annat.
Ja, men alltså grejen är det finns ingen motsättning mellan högt och lågt egentligen. Det gäller att göra kvalitet. Alltså det finns kvalitet. Mm. Även när jag snackar med en kompis till mig som kan lite mer om teknik. Så, kan inte du spela någon sån här epadunk för mig?
Mm.
Och det var två låtar där, bara att hon heter Susie Svensson eller något sånt där. Och de där som hade en låt som heter Bubbel på balkongen. Mm. Den var ju riktigt bra.
Ja, men det är samma sak. Alltså, jag kommer ju från musiken, så alltså, jag brukar alltid säga en bra låt är en bra låt. Alltså, som min gamla bandkompis och andra kompisar som kom i Sherion. Jag tycker det är lysande vissa Backstreet Boys-grejer, men däremot, allt handlar om hur, om du framför med kvalitet, instrumentation och så liksom. Men jag menar, en John Lennon-låt, Am I Only Sleeping, den skulle inte alls låta bra i ett epadunk-arrangemang, tror jag. Men det skulle kunna passa, för att det är bara tre toner liksom. Mm. Eller Go Johnny Be Good. Och som jag sa där med, du frågade om Little Jinder som musik. Nej, jag tycker nog att musiken är lite åt Lillbabs-hållet eller något. Inte alls lika bra som de här texterna hon levererar i Expressen. Men samtidigt, ja, det funkar väl att lyssna på en fest liksom.
Ja, men alltså jag menar, alltså, när jag tog upp det här med kvalitet så tror jag att många missförstod mig.
Mm.
Alltså jag är inte för krånglig och svår litteratur. Alltså det finns ju svår litteratur som jag gillar också.
Mm.
Men alltså det är inte det det handlar om. Utan det som är det stora problemet är att man har liksom en dubbelmall. Va? Alltså alla vet att det spelar roll vem det är som säger att det är någonting som är bra. Och det är en hierarki. Alla vet vilken som har bättre smak än sig själv.
Mm.
Alltså, så ser det ut på dagis. Alltså, alla vet, några människor har bättre pejl på kläder.
Det kommer jag ihåg, det var ju en sån, eller man känner det själv som effekten när du recenserade Mitt mörka hjärta där, när vi lärde känna varandra. Att jag gick ut kvällen efter och firade, då vågade folk inte ens hälsa. De blev rädda för mig helt plötsligt. Alltså, på
Richard. Alltså, det är så mycket, jag avskyr med kulturen, därför att jag tror att kulturen kommer att få rejäla ekonomiska problem i framtiden. Därför att man har ingen självkritik.
Nej.
Och det handlar om två grejer, va? Dels handlar det om att det finns en aggressivitet gentemot det som man vet är bra.
Ja.
För det handlar om ren avundsjuka.
Precis, det håller jag med om.
Och det där gör ju då att de som är riktigt bra, va, som de drivs ur landet ofta. Va?
Mm.
Almqvist, Strindberg.
Magnus Dahlström sa du nu inte recenserades, till exempel.
Ja, men, ja, jag har ju hyllat honom, men han har fått bra kritik på senare tid. Men alltså, och sen har du då Ingmar Bergman, tvingas till Tyskland.
Mm.
Lars Gustafsson tvingas tidigare till USA. Och nu ser man vad som händer med Myrdal, där han har precis dött. Alltså, jag försvarar inte Myrdals elaka beteende och orättvisa beskrivning av sin familj. Det är ju hans bild av familjen. Men jag funkar inte så att jag tar det skrivna för sant. Va? Så funkar inte jag. Men många tänker ju så. Men alltså, jag menar att det där är någonting som har varit skadligt för kulturens utveckling och gör att om du jämför med fotboll till exempel, som jag är intresserad av, så är det ju naturligtvis så att de som är kommentatorer vill se bra fotboll. Och när de ser bra fotboll så blir de entusiastiska. Mm. Men så är det inte riktigt.
Nej, precis. Och det gäller även liksom som jag vill komma ihåg att mamma var upprörd, avskydde Olof Lagercrantz för att han mobbade Greta Garbo och liksom anmärkte på att hon hade stora fötter och såna här grejer, liksom, som inte hade något med skådespeleriet att göra. Och det var både hon och Ingrid Bergman fick för sin släng och sleven också redan på den tiden. Så det där kan vara något i Sverige,
ja, kulturskäl. Så är det säkert överallt. Jag tror inte ens att det är specifikt för Sverige. Men ta Knausgård när han kom fram. Det bildades anti-Knausgård-grupper i Norge. Alltså i olika städer, med sekreterare, ordförande och sådär. Folk inte kloka.
Nej, Knausgård, jag citerar Knausgård vad han sa till Geijer, som Geijer sa till mig. Att i Norge sparkar man på den som sticker upp. I Sverige sparkar man på den som sticker ut. Och det tyckte Geijer var nästan värre.
Ja, jag vet inte hur det är. Men alltså, grejen är den att så jag är inte arg på någon, så man ska inte se det som att jag på något sätt är bitter. Men jag tycker det är problematiskt att jag inte kan skriva riktigt som jag tycker.
Mm.
Alltså, jag har aldrig upplevt att Sverige riktigt har varit på det sättet tidigare. Jag ändå håller på ganska länge.
Fast du kan också ha blivit, som många blir, fegare. Du sa att du också på äldre dag kan bli rädd när du går från krogen och sådär. Du kan bli, det kan ha med din ålder. Ja.
Så kan det vara.
Okej, nu fortsätter vi här. För du kan du alltid, om jag ska pusha dig i rätt riktningar. Som Lilla K pushar mig.
Ja, jag kan berätta för dig. Så sent som i förrgår så hade jag en incident med några unga killar från förorten. Och jag tog det helt cool. Alltså. Mm. Men jag tänkte på det. De var 7-1.
Mm. Visa aldrig rädsla. Det
är mycket som har
levt i sådana här områden. I The Hood nu också. Okej, nu ska jag skriva första frågetecken. Nu ska jag fråga dig här. Jag går igenom den här boken som vi gjorde med Horras bok när han gästade för länge sedan. Du har skrivit så här: det där som kan uttryckas i att lite äldre, hemsamma skådespelare struntar i att hälsa på killar och tjejer som kommit till dem från scenskolorna. Ingen kan ju skåda in i framtiden. Det kan handla om en Alicia Vikander eller Alexander Skarsgård. Bäst att spara på gratisråden innan det spontant visar sig vara intresserade. Efter att ha upptäckt en av undertecknas skenbart väldigt enkla, ofta lite vågspelsaktiga grepp. Ja, om vi nu kan säga så. Lite av ett vågspel och lite av en vaggas gungande rörelser inom parentesen. Det tänkte jag på nu när jag läser det här. Det tänkte jag inte på då. Alicia Vikander och Alexander Skarsgård är ju mer autodidakter. De har inte gått scenskolan.
Ja, det spelar
ingen roll. Men skit i dem. Men det var inte det jag hade satt frågetecken i. Kan du utveckla det här, vad du menar här?
Nej, men alltså det finns ju... Alltså i skådespelarvärlden finns det väldigt uppenbara hierarkier. Så jag började jobba på Dramaten, när var det nu? Det var 86. Och fram till då i mitten av 90-talet. Va? Och där var det ju så att de som var stora, det vi kallar stjärnskådespelare, de hälsade inte på de andra. Det var två olika julfester. Jag tyckte det där var helt okej. Okay. Alltså inte okej okay på ett sätt. Va? Det är lite konstigt att inte... Johan Rabies, han berättade att det var först efter vd de hälsade på honom. Om man åkte hiss med någon som han hade jobbat i samma hus som i 9 år. Alltså, och det där är ju någonting, det har försvunnit. Men det är inte bara bra att det där har försvunnit. Det fanns någonting kreativt i den ganska hårda värld som var Dramaten på den tiden. Extremt elitistisk. Alltså jag hade ju då först gjort lumpen, sen var det på sjön. Och det var ännu mer hierarkiskt. Och sen Dramaten så var ytterligare mer hierarkiskt. Alltså alla de där grejerna, alltså när man kritiserar olika områden. Så är det inte säkert att det som ytligt sett ser ut att vara problem verkligen är problem. Det kan finnas fördelar.
Alltså jag tänkte tvärtom. Det fina vore väl, det är väl så jag själv tänker, att man ska hälsa på de unga Alicia Vikander, för att de, just för ja. Att de kan bli en Alicia Vikander.
Du tänker helt fel.
Och då är det alltid bra om
deras rygg när de växer upp. Alltså konkurrensen ser ut så här. Att alla fattar, om du har sålt på en scen, jag har ju gjort det. Så fattar du att du när som helst kan bli utspelad av din motspelare.
Ja, det berättade Stefan Jarl att när han gav ju Micke Persbrandt sin första snutroll, då stod Janne Malmsjö bakom och försökte förstöra.
Jo, men alltså, det är svärd liksom, det är lite som boxning, va? Och du måste ha auktoritet, va? Och det där tycker jag själv är kul. Va? Men det där gör ju att du kan... Att det är självklart att på en teater betraktar vissa som stjärnor. De som då inte är stjärnor känner naturligtvis, eller inte alltid, men ofta en viss aggressivitet över att de inte är det. Alltså skådespelarvärlden är den mest tydligt. Det är samma sak kanske inom musik, men jag vet inte, det är inte jag
tydligt. Jo, det är lite så. Lite. Ja. Stones och Beatles blev väldigt upprörda när Oasis kom, och dessutom hade deras melodier.
Ja.
Mm. Men okej, i alla fall. Jag fortsätter några rader ner. Då beskriver de när du var med i, du skrev inte Gertrud, men det måste ha varit Gertrud. Jag kommer ihåg att jag såg den då för min dotters mamma, jag var bara 19 år eller någonting, 20, det låg i lumpen. Min dotters mamma var gammal klasskamrat hela grundskolan med Jonas Malmsjö då. Och så gick det dit, men just den dagen hade Jonas stände in i en skådis vi aldrig hade sett förut som hette Micke Persbrandt. Men jag kommer ihåg dig från den också, att du skrev så här: mest svårbemästrande rollen var att vara en nyanställd när du själv då...
Nej, jag tänker på min förutom.
Okej, ja, det var sig, men här. Men här har du skrivit: jag valde att leva i en bubbla, övertygad om att det som jag gjorde betydde mer än att besöka det länsteater där hon var mitt i en uppsättning. Jag tänkte att det var att du tänkte på dig själv. Nej. Du såg väldigt självgod ut på den här när du var med i Gertrud där.
Det ska man väl göra. Annars är det ju roligt dålig skådespelare.
Ja, men du kan få berätta om det här med tjejen ändå, för det är ändå lite intressant.
Ja, alltså jag har ju blivit klar över vissa saker, och det har förändrats under tiden jag skrivit den här boken. På slutet blev jag väldigt personlig, måste jag säga. Alltså, den sista månaden har varit ganska svår för mig, eller den sista tiden. Först så dog min katt, va? Och plötsligt, och det tog jag väldigt, väldigt hårt. Och då kom jag att tänka på att efter, alltså när jag skulle gifta mig, jag gick hos den här Rainer Kals, en jesuit, han som var talsman för katolska kyrkan, tidigare före Arborelius, kan man säga. Ofta varit i tv och så. Jag var med i en film. Jag och Ernst-Hugo Järgård och han. Och han var en oerhörd auktoritet. Och när jag hade min religiösa kris då, 98, oktober 98, så tog jag kontakt med honom, för jag behövde hjälp när jag skrev Avklädda på ett fält. Och det var det som var så skönt med Karls, det var att han sa rakt ut vad han tyckte. Och han var så skrämmande saker. Och när det tog slut mellan jag och min för detta fru, så gick jag upp till honom för att berätta det. Och då sa han så här: ja, nu vill du väl ha tröst misstänker jag. Ja, så kanske det. Ja, Stig, Problemet det är, han bröt på tyska, va? Problemet är att du kan inte älska. Därför att du älskar dig själv så mycket. Alltså, det är inte fel att älska sig själv i och för sig. Men du älskar dig själv som nummer ett. Och som nummer två kommer du en gång till. Det är ganska ovanligt. Och som nummer tre, då tror jag att din lilla katt kommer. Och jag tänkte så här. Alltså, han kanske har rätt. Och jag,
det beror på att du inte har barn också.
Ja, men alltså, det är en annan grej. Alltså, du måste alltid vara i grund och botten. När du står inför döden till exempel. Så måste du vara uppriktig. Du ska inte ljuga för dig själv. Även om det gör väldigt ont. Och det jag märkte då efteråt, det var då förra veckan. Och det kan ha varit det som sen utlöste den här problemet med halsen. Va? Jag var hembjuden till en tjej som jag var med i början av 90-talet. Under ett halvår, år ungefär. Väldigt bra. Och sen så fattade inte hon att jag tog droger ibland. Och det funkade så här för mig att jag hade ett väldigt bra liv. Alltså jag reste runt i världen. Jag var i Moskva, från Moskva till Paris och sen till Lillehammer. Hon var med mig i Paris och jag var bjuden till Mitterrand på en sån här soirée eller vad det heter. Och hon var bjuden, och hon kom ju bara, hon var drygt 20 år i jeans och vi hade inga kläder. Hon gav mig till den här sidan blus, tjejblus som jag skulle ha. För att inte se helt dum ut. I alla fall. När jag kommer tillbaka från Lillehammer där har varit ungefär 4-5 dagar. Så ringer hon mig. Jag fattar inte riktigt vad det handlar om. Och jag låter ju annorlunda på rösten. För det gör man ju nu när man har tagit amfetamin.
Mm.
Du låter kall. Du är helt liksom distanserad.
Du låter också, för du röker så mycket. Så du låter lite fjollig när du har tagit tjack, minns jag.
Nej, det vet jag inte.
Ja. Ja, fortsätt. Ja.
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 Tacksam partner att
diskutera. Men berätta vad hon sa. Ja. Det som skulle...
Nej, men alltså, då kom min kompis och hon hade försökt ta livet av sig. Och det gjorde mig naturligtvis väldigt skrämd.
Mm.
För jag hade aldrig hajat att det var liksom... Det var en cool tjej liksom att det var så. Va? Och jag inser då att det där har hänt flera gånger. Va? Och jag inser att jag har skadat andra människor. Alltså framförallt tjejer som jag verkligen har tyckt om och älskat. Va? Därför att jag satte... Och det har också varit en förutsättning nästan för det jag har gjort. Va? Man kan ju tycka att, att jag är löjlig och så. Det får vem som helst tycka. Men det går inte helt enkelt att göra någonting som du tror håller och är riktigt bra. Om du inte gör det fullt ut. Och då måste du sätta ditt arbete i första rummet. Och grejen är den att det skadar ju människor runt omkring dig.
Det skadar ju mer tror jag än om du tar till sådana här knep så länge inte det går ut, humörsvängningar eller något sånt där. Det skadar mer tror jag att man lämnar ut kanske.
Nej, men det är inte det jag menar, utan det skadar själen. Du blir kallare, va?
Mm.
Därför att det blir liksom, det blir en möjlighet för dig. Jag är liksom överkänslig. Jag är väldigt känslig. Och då blir det ju naturligtvis, det är på något sätt omanligt att hela tiden gråta.
Mm.
Om man blir ledsen och så.
Ja.
Och då är det ju på något sätt skönt att kunna ha en tillgång till liksom en bubbla som man stänger in sig i när man tycker att livet blir för jobbigt. Va?
Ja, det var det jag försökte säga.
Och där har ju då,
typ jag har förra podden.
Ja, det där har ju då plågat mig sista veckan. Och jag tror att det är det som har gjort att jag har svårt att sova och så. Jag ska försöka göra någonting mot det.
Men å andra sidan, det man inte vet skadas man ju inte av. Så, men hon menade att hon kände att du...
Nej, hon tyckte det var okej, va? Uh-huh. Så vi har alltid varit vänner. Jag var hembjuden till hon och hennes man som nu har dött 5 år tillbaka. Känd artist. Nej, det är helt cool. Va? Men jag fattar ju ändå att det måste ha varit så.
Mm.
Att jag har sårat människor utan att vilja göra det.
Okej, okay. Då hoppar vi till nästa här. Jag har ju det här med lite du som, ja, när du pratade om att när man gör grejer utstuderat eller grejer liksom då för medvetet för att det kanske ska bli bättre. Eller bättre vill väl alla att det ska bli, men för att sälja mer. Vet du vad?
Jag
kommer bara till den så får du förklara. Där satt jag också frågan. Jag vet vad han menar, men jag vill att du ska utveckla det. Så jag satte ändå ett frågetecken. Horace Engdahl sa nyligen att han hade noterat ett planerat drag i ett drama av Ibsen. Det medför inte att han får för sig att sluta betrakta Ibsen som en av världslitteraturens stora. Men något sådant går det aldrig att få syn på Strindberg. Okej, kan du utveckla det?
Alltså, det finns ju olika typer av författare. Tidigare så hade jag, såg jag med en viss distans på de författare som jag tyckte var smarta och liksom använde grepp och så. Men alltså, författare av Strindbergs typ, men du kan även tala med Dostojevskij eller vad som helst, Proust, skriver liksom på gehör, va?
Mm.
Och vet inte alls vad det är som kommer att hända. Och det var ju det som, jag menar, om du tar Myrdal, när han skriver sin sista bok, Ett andra anstånd, så har han inte den minsta idé om vad fan han gör. Och det är den chanstagningen och den risken, och det att han skriver för en stor publik. Men hans barndomsskildringar har ju sålt jättemycket, va?
Mm.
Men han sänker sig aldrig till jargong.
Mm.
Det är inte så att han försöker liksom lisma sig in hos publiken på något sätt, va? Och de författare som gör det, även om de är bra, som jag tycker Gio är bra, va? Men han sjunker i en del böcker lite då åt dumma skämt till exempel, som man aldrig skulle berätta för en kompis. Alltså, om inte du betraktar läsaren.
Det kan vara att han är lite raljant självgod på något sätt.
Ja, men alltså, det där är typiskt.
Det kanske ligger hans person.
Alltså, det där finns ju även hos författare som jag verkligen gillar. Alltså, jag gillar Fredrik Sjöberg, va? Jag har läst hans böcker, och framförallt den här Flugfällan och så. Jättebra. Men ibland så är han lite så här smårolig. På en nivå, jag känner ju honom lite grann. Han skulle aldrig vara så i sitt verkliga liv. Och det där är en smart grej för att få läsare. Men det är tics. Och det där blir ju allting. Vad du än skriver. Det är det som är det farliga med att vara författare. Vad du än skriver kan det alltid bli avslöjat. Alltså det krävs ett enormt självförtroende för att överhuvudtaget publicera sig. Och det där fattar folk inte.
Särskilt nu med AI. Ska många passa sig. Kanske för vad de har gjort också. Men jag tyckte här om kvarsan att jag förstår vad det här menar, och liksom Ibsen är ju mer då på ett sätt blir ju mer stringent än Strindberg, och liksom Schiller blir mer stringent nästan än Shakespeare på något sätt, men och det där har du ändå, eller du har lärt mig något jag redan visste där, att du sa när du har sagt att men jag visste inte hur den skulle börja, den pjäsen, när jag satte igång med det. Men jag tycker samtidigt, som till exempel nu när jag vill till exempel göra en, och lägger turer på mig också och pushar om det med en spionroman från med Ukraina som fond, när jag har mina erfarenheter därifrån efter 3 resor, liksom att det känns ju som att då måste jag plantera och strukturera. Liksom.
Alltså det är inte så att jag är emot det av något sorts moraliskt skär. Och ibland är det nödvändigt, när jag arbetar med filmmanus, så i och för sig, jag vill inte, om jag jobbar med andra, så vill jag inte veta precis hur såren går innan jag börjar jobba med första scenen. Det är lite speciellt för mig. För jag vill känna andningen i filmen i fråga. Och gå in och göra första scenen så bra som det går att göra den, va? Sen arbetar med andra scener så att jag liksom är inne i filmen. Men däremot har jag ingenting emot att man lägger upp planer, för alltså, det måste man göra ibland. Det är ju inget fel i sig. Men det är på något sätt det som är fel, det är när man ser igenom knepen, va? När du liksom...
Det blir för uppenbart, menar du?
Ja, alltså när du kan liksom räkna ut det. Och när du märker att det liksom, det är som en... Om du tänker att du träffar en tjej och du är liksom inautentisk på något sätt, va? Du gör dig till, va?
Mm.
Man ska aldrig göra sig till för tjejer, det blir bara löjligt.
Okej, då kommer jag till det här nästa då. Hur ska jag börja här då? Du är ju väldigt då upprörd över att Jan Guillou driver med Jan Guillou där. Eller Jan Guillou, nej, han förlöjligar, nej, vad gör han? Han berättar ju sin bild, tycker jag, av Jan Myrdal när de har supet där på bryggan, att han har tappat, att han tycker. Jag tycker att jag lyssnade på, det finns på Sveriges Radio Play, finns det ju ett program där Jan, som spelades in för bara några månader sedan, där Jan Guillou snarare hyllar Jan Myrdal och pratar mycket om honom. Men däremot sa han då, eller om det var i boken han skrev, att författaren når sin peak när man är 50-55. Det var hans. Och det är då man skriver, det är då man skriver som klarast i huvudet medans, och har den erfarenheten, medan då 80 tror att man kan leverera något, som i och för sig Jan Guillou själv snart, där liksom han tagit, det här är inte bra, där har han tagit sig vatten över huvudet, menar han om Myrdal där. Jag vill väl själv säga, jag tycker själv när jag gjorde min Ukraina-bok 50 och nu 53, att jag tycker, men själv att jag känner mig själv att man just det där med att man med en säkerhet och klarhet i,
men det där är ju så helt
och... Nej, men jag tänkte på samma sak med Jens Lapidus böcker nu. Vänta. Sen finns det annat som jag Stefan Jarl pratade om i vår bok, att han menar att man gör sitt bästa när man är 25 som Bergman med hets, eller 75.
Ni är så korkade. Jag vet inte vad jag ska säga. Ni är så dumma i huvudet. Alltså, det är ju helt olika för olika människor.
Jo.
Rembrandt slutade skriva när
man
var 18.
Men om man generaliserar lite.
Alltså, när det gäller en sån sak kan man ju inte... Alltså, det finns ju väldigt många författare som blir bra först på sin ålderdom.
Mm.
Så det där är bara, snack. Det beror helt och hållet person till person.
Mm-hmm.
Det finns de som bränner ut sig tidigt och som sen inte kan upprätthålla det, va? Det händer. Och så finns det de som först när de känner sig liksom trygga, de kanske har hamnat i Svenska Akademin och sådär, va, som växer som fattare när de kanske är 65-70 år. Och till och med, alltså, när de är ännu äldre. Mm.
Egentligen tänkte jag kanske inte mest på författare, bara att det slog mig till exempel med Jens Lapidus som är i min ålder nu 50, tycker jag hans två senaste är de bästa till exempel.
Det tycker jag också.
Och jag tänker, i det resonemanget jag tänker på, tänker jag framförallt som jag och Stefan Jarl hade. Vi tänker ju mer på det, den mindre fina kulturen då, film och musik. Jag tänker på, Bowie och Beatles och även Stones, de har inte överträffat det de gjorde runt 25-årsåldern.
Nej.
Och om du ser på film, så det Stefan menar är att vissa filmare, Orson Welles och det, de 25-30 där, och 25-30-35, men sen kommer de tillbaka när de är 75 som John Huston, David Lean, och levererar något riktigt bra.
Det
och även sant. Ingmar Bergman.
Ja, det är helt sant. Alltså, det går ju som liksom vågor. Alltså, man tar Huston som exempel. Han gjorde ju en bra debut. Vad den heter nu. Han har ju glömt bort det. Alltså en sån här en komedi. Och sen gjorde han Asphalt Jungle. Och sen gjorde han African Queen. Utmärkta filmer. Han gjorde en massa filmer bara för att tjäna pengar också. Och för att vara i ett varmt klimat. Han avskydde att vara i kallt klimat på vintern. Men man såg Jussons sista tre filmer är ju mästerverk.
Mm-hmm. Precis, det håller jag med om. Ja, vad ska man säga? Berätta mer om ditt resonemang kring Myrdal och Guillou. Du, det känns ju som du vill skydda Myrdal väldigt mycket. Som jag kanske vill skydda Jan Guillou nästan.
Alltså, grejen är, fattar det. Jag gillar Guillou.
Mm.
Och jag har skrivit, jag tror att det var den första svenska kritiker som hyllade honom.
Mm.
För han var ju så hatad för sina tidigare alldeles utmärkta kokrosböcker.
Mm.
Och den här onskan
också. Ja, de älskade det i tonåren.
Ja, det är ju skitbra.
Felet att jag sökte mig till kustraderiet som ville hem.
Det är det som är så dumt. Guillou är stöddig och då får han motstånd. Va? Och det här som Expressen hittar på att han skulle vara rysk spion, det är så dumt så att jag vet inte vad man ska säga. Nej, men alltså...
Men där har ju rätt, det är inte paranoia från Guillou. De har ju drivit en hatkampanj sen Bosse Strömstedt.
Ja, men alltså det, jag gillar ju Bosse Strömstedt också, men alltså folk gör dumheter. Jag gör dumheter. Alla gör dumheter. Får man ju ångra sig sen.
Mm-hmm. Det här visste jag inte, att Hegel, Schelling och Hölderlin var polare.
Mm-hmm.
Är det en essä de har gjort tillsammans? Eller?
Ja, man vet. De hängde ihop där, va?
Vem står det som författare på den?
Men det vet man inte. Men det är inte de tre.
Den här Frans. Alltså som...
Nej. Utan han var den som upptäckte texten. Och tog fram den. Alltså det är väldigt mycket när det gäller äldre litteratur. Mycket som inte publiceras på en gång. Och som fanns i arkiv. Det är därför det kom fram mycket med Rosenzweig heter han.
Mm.
Men alltså det handlar ju, mittenpartiet i den här boken är ju kanske mer svårläst för en ovan läsare än resten.
Mm.
Jag försöker fatta vad, alltså för modernismen förutsätter egentligen romantiken och hela det konceptet. Och när det slog igenom, man kan säga att det skedde sent 1700-talet. Och det handlar mycket om hur man upptäckte att Shakespeare var bra.
Mm.
Trots att han inte alls följde de regler som Aristoteles hade satt.
Nej,
som var på något sätt självklart tidigare.
Till exempel sista stormen och så.
Ja, det där betyder ju egentligen att man kom fram till att man behövde, man kunde faktiskt göra någonting som var helt nytt. Och jag menar nog att jag håller med Kant om att det, att franska revolutionen var väldigt betydelsefull för att den tanken skulle uppstå.
Mm.
Och sen så att modernismen, den tar liksom vid efter romantiken. Det här skulle ju kunna utredas på ett vetenskapligt sätt. Det här är bara liksom en tankeutfärd som jag gör. Och jag försöker komma åt någonting. För det tog jag med hela synen på den moderna konsten. Det är att man tror att det har med utveckling att göra. Efter det så kommer det, den ismen efter den ismen. Vissa saker,
men det har ju varit så mycket motreaktioner mot varandra. Alltså efter,
ja, men alltså det är helt okej att kalla någonting rokoko eller barocker och sånt där. Det är ingen mening att ta bort de begreppen, men själva infallsvinkeln är liksom dum. Alltså det är också det som har gjort att vi har skapats en hel del konst som egentligen inte är särskilt bra.
Mm.
Som räknas som stor konst. Och som hålls uppe på grund av att massa människor har investerat ekonomiskt i det.
Mm.
Och man kan ju då, alltså det finns något som heter ond tro. Det handlar om god tro. Man gör någonting god tro.
Mm.
Det vet du vad det är.
Mm.
Men ond tro, det är ju en auktionsterm.
Mm.
Alltså när man helt enkelt pressar upp värdet genom bulvaner.
Mm.
Och det har alldeles uppenbart skett. Framförallt med 1900-talskonst. Mm.
Men det kan man ju göra med en bra konst. Jag har ju berättat mina planer på att göra det med en bra konst.
Du är en skurk.
Berätta, men du har också mycket bilder i mer än vad du hade. Det känns ju också som att det är lite fortsättning på där, en förenkling av det du ville säga med avklädda på ett fält.
Ja, det kan man säga. Det hakar vidare på något sätt.
Och, men du har också, och du pratade som i den också en hel del om konst, och du har en hel del bilder. Berätta till exempel vad du ser för speciellt med Kandinsky-målningen här, den lilla.
Alltså jag tycker Kandinsky är intressant, därför att han var ju en av de första som började arbeta med abstrakta former. Och kan man säga halva abstrakta former, 1909 ungefär, 1899. Och under 10-talet så tycker jag att han blev mycket sämre. Han var liksom ute ingenstans. Och även under 20-talet. Jag är inte särskilt förtjust i det. Men sen på 30-talet. Jag tror att det är 36 år när han gör en målning som heter Den vita linjen. Är det som att han hittar någonting.
Mm.
Alltså. I stora drag så har problemet med modernismen varit att man har prioriterat det som är abstrakt. Alltså ju mer abstrakt det är, desto liksom mer, hur ska jag säga, utvecklat är det.
Mm.
Och det finns någonting tokigt i det resonemanget.
Mm.
Och det där förhindrar, alltså problemet är att det dels är så att för att du ska ha en urskiljbar stil när du arbetar med ganska få element, så blir din produktion liksom som en strypsnara.
Mm.
Och du liksom upprepar dig själv. Du kan kanske möjligen, när det är vissa konkretister, utveckla sig. Visst, det där är ett problem. Det skapar liksom ingen frihet, och det var jag mycket, mycket medveten om när jag själv började arbeta konstant.
Om man inte vill fullända det som kalligrafi, asiaterna.
Ja, det är en annan grej, men då arbetar man inom den klassicistiska formen. Och den klassiska formen är något helt annat än den romantiska formen.
Sen den här, det här är någon, först jag inte ens vet vem det är, men det är en fin bild tycker jag. Ortiz, vad heter det?
Ishage.
Ishage, Vigvatten från 1925.
Ja, alltså den är ju, alltså vissa av de här bilderna är bara till som, skulle kalla det för stämningsskapande. Jag har en kinesisk målning också.
Och den tycker jag är bäst.
Den är
kan jag måla på riktigt. Men vad jag skulle säga, Ja, men här skriver du en fin grej också som väl sätter fingret på det. Jag tycker för att faktiskt det förenklade är ju bäst alltid i princip liksom som man kanske inte behöver förenkla som John Cage och vara tyst liksom, men som Velvet Underground, Less is More, ja, Leonard Cohens text, om vi tar populärkultur, Leonard Cohens texter som är stringenta och reads med Less is More, det är ju det vi, när vi har skriva kurser så är det också stryk överflödet, låter...
Ja, men jag tror att du blandar ihop.
Nej, men det jag tänker på här, men jag tycker även det kommer med konsten här när du säger, när du tog upp det här exemplet med en streckgubbe, att man kan också ställa, för det kan du också när det gäller skrivande, om du inte låter allt vara uttalat, att du kan plantera in, föreställa oss själva i det.
Nej, men alltså det jag menar det är att jag gör ju grova generaliseringar här när jag skriver. Men det är nödvändigt om man vill komma fram till någonting överhuvudtaget att göra generaliseringar, förenklingar. För annars så ser du liksom ingenting.
Mm. Sen skriver du om Strindberg här. Det var något nytt och där lärde du mig något i sådana fall. Strindberg var ju då verkligen impressionistisk i sitt måleri, men var det han som uppfann ordet, tror du?
Ja, han var ju snarare expressionistisk, men det var han som uppfann ordet impressionism i en konstrecension.
Ja, okej. Så det fanns inte innan, tror du?
Nej, det var i Frankrike. Han bodde i Paris då. Han hade ju kontakt med de här konstnärerna.
Ja, han bodde ju granne med Gauguin också. Mm. I Frankrikes största konstlexikon står det, inom parentes, Strindberg var också författare.
Ja, nej, men Strindberg var ju fantastisk på många sätt och vis. Och en stor förebild för mig, naturligtvis. Mm.
Det här var också lite kul med när du drar in lite populärkultur här. Det är inte på så många ställen, men det finns här som när du berättar. Det är också, jag förstår vad du menar här. Om jag är ett fan av Beach Boys sound, alltså Wall of Sound och bland annat som de väl var med och gjorde, så var det inte deras storhet. Det är draget, lusten, det där lätta sättet att andas. Likt en klassicist eftersträvar Beach Boys ett särskilt väsen. I detta finns ingen skillnad mot Robert Johnsons blodtexter om översvämningarna i Mississippi. Alltså med Beach Boys, alltså, jag förstår vad du menar, det där med Brian Wilson, geniet där, har gjort sin låt och sen instruerar sina bröder där. Man ser dem glada då, stå framför.
Alltså, jag kom på det här. Det här kom jag på 1982, i juni 1982. Jag skulle skriva en essä om Supremes, tänkte jag. Jag hade varit på Haiti och kom hem. Och började skriva, jag satte på en platta där med deras greatest hits eller något sådär. Och då slog det mig att det är en speciell grej med, som är fel på populärmusiken. Och det är det där att om man arbetar med ett väldigt begränsat med melodik, eller vad man ska kalla det, va? Tonmönster, så kör man slut på det efter ett tag. Va? Alltså det går liksom inte att tänka sig att Supreme skulle fortsätta att göra bra grejer 10 år senare. Det var inte bara det att Diana Ross lämnade dem. Utan alltså, allting har en tid. Och jag menar att...
Jag tycker inte hon var bäst. Tycker hon Wilson var bäst.
Ja, nej, men alltså, du fattar vad jag menar, tror jag. Alltså, det finns liksom en tid när det är väldigt lätt att göra melodier. När man kommer på någonting nytt. Och jag tror att det med ABBA och deras framgångar delvis handlar om tekniska erövringar de gjorde. Alltså, ABBAs har gjort fantastiskt.
Ja, de hade den här britten Treto i mix.
Ja, så, alltså, jag såg en dokumentär om dem. De var ju verkligen, gjorde väldigt mycket, väldigt bra. Och de gjorde nu i den här nya plattan som kom, finns det en låt som är ett mästerverk. Den här, vad fan heter den nu? You have trust. Mm.
Jag kunde, nej, jag är väl ingen större fan av ABBA. Det måste jag säga faktiskt, även om den här Winner Takes It All är fin.
Ja, men alltså Dancing Queen är en fantastisk låt.
Ja, den kanske. Och vad jag skulle säga, sen skriver du här på 3 underförstådda krav som sinsemellan har en kvävande inverkan på konstnärlig energin. Kravet på att en konstnär ska ha en individuell och helst omedelbar urskiljbar stil. Det innebär inte sällan att en konstnärs tidiga produktion blir ett slags hinder för honom eller henne. Jag kan se det lite på medvetet på dig själv, att du inte vågade skriva nya romaner, och kanske omedvetet på Claes, kanske att det måste vara att jämföras alltid med en unga på Claes Östergren lite. Men han skriver tappert på, medan alltså du la ner ditt roman.
Alltså man kan säga så här, va? Det finns de som arbetar på ungefär samma sätt hela tiden. De har hittat en grej. Du kan ta till exempel, jag gillar ju Simons med grejromaner, jag gillar verkligen också Patrik Modernos romaner. Förutom hans debut kanske. Men alltså, de andra är ganska lika varandra. Fast det är alltid behagligt. Väldigt behagligt att
läsa. Ja, du skriver premierande där. Då kommer Mondrian upp här också.
Ja. Mm. Nej, men alltså, det finns ju någon som där det är lyckosamt kan man säga.
Mm-hmm. Vi behöver inte ta upp de andra. Eller... Ja, det närmast punkt tre här. Det närmast fetischistiska behovet av nyhetens behag. Många känner sig kallade för en sorts Picasso som 1907 tog några steg tillbaka, nickade för sig själv och konstaterade att flickorna från Avignon var klar. Just att det verkligen finns ett sådant konkret ögonblick. Det fanns en tidpunkt när Gristin Johannes var klar med nedtecknet av den på många sätt och vid skrämmande dialogen i röklukten av grillade fiskar.
Jag tror att det är helt enkelt... Just det här med Johannes evangeliet, det blir på något sätt för too much att tänka sig att en gång har det här skrivits ner. Det kan inte en människa riktigt ta, va?
Många hardcore-kristna menar att det är blasfemi.
Ja, men alltså, rent Thomas tekniskt sett har det skrivits ner, va?
Mm. Jag menar, Thomas evangeliet, sorry.
Nej, Johannes evangeliet. Alltså, så här är det. Det handlar ju om att Gud talar genom honom. Va?
Mm.
Inspiration är något som kommer antingen från Gud, men det kan också komma från demoner, vad vet jag. Jag kan ju ingenting om det där, jag vet ingenting. Och jag tror att det inte är helt riskfritt att arbeta med konstnärligt material. Eftersom du skadar på något sätt din själ när du gör det. Mm. Det är bara att känna på mig. Jag har blivit mycket mer försiktig när det är sånt där.
Och här tar du upp lite också med performancekonstnärer. Det är lätt att göra sig lust över att ren idioti tas på fullt allvar. En ryss som bett folk i benen, tänker på det utanför Liljevalchs, tror jag. En kanadensare som på 70-talet lät sig skjutas genom ena handen. Du menar alltså Chris Burden här som... Jag tänkte väl samma sak som du är första gången. Chris Burden såg en dokumentär om honom och konstnärsvänner berättade om honom att... Jag tänkte samma sak också, det här är idiotiskt. Liksom. Men det luriga är att det inte bara är idioti, det är ju inte det. Liksom.
Nej, men alltså, det finns...
Han går all the way in. Liksom.
Nej, men det finns någonting med att första gången någonting händer dig som är radikalt nytt. Jag hade ju tyckt det var obehagligt att ta blodprov när jag gick i skolan. Och så lekte jag på bryggan i där sommarstugan låg i Sörmjöle. Och så skulle jag fånga liksom, spigg i en flaska. Jag hade liksom räknat ut att de har kastat stenar, kommer spigen att rusa in i flaskan och så skulle de slå huvudet i botten och sen skulle jag fånga dem. Okej, okay? Jag går och balanserar på en stock och faller. Och faller rakt på flaskan så det sprutar blod. Jag fattar först inte att jag gjorde det här. Och då så efter det så var det liksom okej att se blod.
Mm.
Men alltså... Jag minns ju det ögonblicket. Första gången någonting händer än. Alltså första gången du ligger med en tjej till exempel. Det kommer du ihåg.
Ja, fast det är liksom inte så här. Det är inte lika fin upplevelse. Eller underbar upplevelse som första gången jag tog opium till exempel. Eller svamp.
Det går inte att jämföra sådana känslor.
Det kommer man också ihåg. Om vi ska sponsra svamplägret här. Men i alla fall, det här har du skrivit också. När jag våren 86 var på invigning av Maison de Écrivain var jag precis som det skrytsamma Fjodor Dostojevskij beskriver det för sin bror, mannen på alla läppar. Jag har aldrig riktigt förstått vad mitt ovanligt goda självförtroende kommer ifrån. Jag tycker inte det var det minsta konstigt att jag på författarkonferenser fram till, säg, 1955 behandlades som en av...
1995
ledade yngre författaren i världen. Sen menar du att du hade blivit så självgård där så att du lägger av med romaner, pjäser och börjar fokusera på diktsamlingar som är närmast oöversättliga, eller? Nej?
Nej, men alltså så här är det, va? Alltså det finns inget svar. Jag måste ju göra det som jag tror att jag kan göra bäst. Jag skriver, som ett djur följer du ditt spår. Och jag har inget alternativ. Om jag tycker att göra en viss grej är rätt, så är det precis samma sak som när Monet bestämmer sig för att hålla på med nekrostammar. Det är ingen rationell tanke. Utan du har lärt dig det, att de här helt intuitiva... kan man säga ögonblicken när du kommer på någonting eller när du gör någonting, det är bättre än några jävla idéer.
Mm.
Om du har en massa idéer här i landet, man blandar ihop det där, man tror att man ska ha en fin idé, ett bra, budskap. Det är ju rena dumheter. Om jag säger att jag vill ha en öl på krogen, så inte säga att jag vill ha en sherry och hoppas att man ska räkna ut att det är öl jag vill ha. Alltså, vill jag någonting så säger jag väl det, säger det på en gång.
Mm. Du menar, ett ord för det skulle kunna vara inspiration också, kanske?
Ja, det är liksom...
Som Jan Jose är för amatör.
Ja, men det är därför att han är avundsjuk på det, förstår du?
Mm.
Alltså, Jan Jose har ingen anledning att vara avundsjuk. Han är en, på alla sätt och vis, framgångsrik. På ett bra sätt. Jag gillar ju Gio.
Mm.
Och jag gillar honom som människa också. Och jag skriver det här, inte för att vara taskig mot honom, utan på något sätt för att få honom att förstå vad det är som ligger bakom.
Alltså, man kan ju ha båda delarna. För du har också en idé när du säger, ja, nu ska jag en bok som heter Högt och lågt. Det ska handla om högt och lågt. Det är ju en idé. Eller?
Ja, men så jag vet inte hur den ska vara.
Inom... kultur.
Ja. Jag kommer ofta på titeln på en bok jag skriver utan att ha en aning om vad boken ska handla om. Sen blir det så att titeln funkar som en inspiration för mig.
Jo, men du visste ändå någonstans att det skulle vara en essä om att det som en forskare bestämmer tesen innan nästan.
Ja, det där, men jag är lite oklar om det. Jag hade ingen aning om hur det skulle utvecklas. Man kan säga, jag skrev ända fram till hälften ungefär. Och så skrev jag kanske 20 sidor till. Och det blev inget bra. Jag fick gå tillbaka. Mm. Det är ganska tidsödande arbete att göra som jag gör. Att jag inte riktigt vet hur jag ska liksom gå vidare. Men det är taffligt, det får jag stå ut med.
Och det här är ganska fint också som jag kan tänka mig stämmer på många ändå, liksom, som har varit inne i någon liknande eller är inne i en liknande situation. Du skriver här att när du skriver diktsamlingarna fram till uttal 1902 eller nattade mina 1997, då vet du att du bara plockar ner grejer ungefär som att det kommer från Gud, men du är också där, du vet också, och du jämför också med en gruva där arbetarna märker att guldet snart håller på att ta slut.
Ja, jag var medveten om att det höll på att ta slut, och 1993 så uttryckte jag mig explicit så. Jag jämförde med en gruva, den norska litteraturtidskriften Vagant, en väldigt rolig lång intervju. Det förklarar att det kommer inte att hålla så jävla länge till. Alltså.
Mm.
Och det gjorde inte det. Det höll ju 7 år till.
Mm. Sen tar du upp det här. Men det har du nämnt förut. Och det är ju väldigt träffande. Det är att det är lite synd om Lundell. Som verkar förakta sina lyssnare och läsare. Men det... läsarna menar att där kan han faktiskt. Han har kapacitet att skriva mer än liksom bara. Referat av dagstidningar. Jag förstår att han gör att han känns väldigt ensam där på Österlen, men ändå han
har... Nej, men grejen med Lundell, det är att det är ju samma sak med många författare jag känner som är kompisar med mig. Och det kan hända att de faktiskt bokstavligt talat ber om ursäkt för det de har skrivit och säger att jag måste...
Ja, du berättade om en för mig.
Jag behöver inte nämna det, men alltså, det där är ju något som är plågsamt för dem. De vet att de kan göra bättre, men de gör det inte på grund av sin jävla fru.
Jag ska inte skylla, du ska inte skylla allt på fruarna. Det kan väl vara, Lundell har ju ingen fru ens. Ja, Olle Ljungström sa att det är för killar som aldrig haft någon tjej, Lundell.
Ja, nej, men jag gillar Lundell. Jag menar, den här Öppna landskap är en fantastisk låt.
Tommy Snodda Bellman, men det är bra ändå.
Ja, den är bra.
Mm. Och Bellman snodde väl också hejvilt, antagligen. Nu ska jag se här vad jag kryssat för här. Läsakten är något personligt. Om du inte riktigt tror läsaren om att kunna se dig och se vad du har skrivit, är det något som kommer att märkas. Och det har med det här att göra.
Mm.
Ja. Och du menar att man ska ta risker. Du kan bli och inte liksom förklara allting. Du kan bli missförstådd om inte big fucking deal. Eller?
Ja, men alltså att man kan, det är alltid så att du kan bli missförstådd vad du än skriver.
Mm. Och det kan misstolkas med flit också.
Ja, visst.
Det har vi många exempel på. Mm.
Men folk som läser en bok. Vi säger så här, du ligger i en säng. Och bredvid dig ligger din tjej och ni läser varsin bok. Och när du läser den så kommer ett uttryck av förakt. När du tittar på en sida. Och hon ser dig förakta det du läser. Det finns inte en enda författare som kan skydda sig ifrån det föraktet. Förstår du?
Mm.
Alltså... läsarens förakt för en misslyckad, lite kitschig mening är ett hårt förakt.
Mm.
Därför ska du verkligen passa dig noga för det.
Mm. Jag skriver ödmjuk här också att du har gjort fel i allt från podden till till någon grej. Christian hade intervjuat dig med här i...
Nej, men det var inget fel med Christians intervju.
Nej, men att du har gjort fel för att du drack.
Nej, men jag förklarar det så här, va. I den här intervjun, jag tror att det är med i den här intervjun, för jag såg på det sättet. Jag såg som tre olika grejer. Stig Larsson som författare, jag har stor respekt, men jag fattar inte honom helt och hållet. Okej? Okay? Stig Larsson som offentlig person, det var ju när jag började göra intervjuer och så. Och jag ville ju då liksom inte vara så, jag ville bjuda på mig själv, va? Jag är ju den typen. Och det är ju ganska riskfullt, för att du betraktas som lite billig om du tycker att det är roligt med uppmärksamhet. Uppriktigt sagt så tycker jag nog också det. Jag kanske också skulle ha tyckt illa om mig så här, om inte jag vore jag. Va? Sen har du den tredje grejen, det är privatpersonen Stig Larsson, och jag är väl som vem som helst. Tankar kommer och går, du är liksom ingen speciellt med mig.
Mm. Nu ska vi se här. Ja, sen du skriver grejer som jag som inte har regisserat spelfilm på det sättet lärde mig en del av. Du skriver om de grejerna här. Med självförtroendet, hur viktigt det är när man är i regi och sådär. Men du skriver också att du inte har svärmat sådär från det som ses som allra finaste film, bilddrivet, snyggt foto och sådär. Förutom då Tarkovsky och några nämnde du.
Ja, det finns ju några exempel, men nej, men alltså det där kan bli liksom kitschigt också.
Och så hyllar Lars von Trier här igen då på flera ställen.
Ja, det var ganska viktigt för mig. Det, jag tror att det inte är en efterhandskonstruktion. Att när jag såg hans kortfilm Nocturne, och det här var 1980, alltså innan han gjorde spelfilm, när han gick på skolan, filmskolan, så insåg jag att han var mycket bättre än vad jag var i sin visuella fantasi, vad jag ska kalla det för. Och det är bara, alltså du måste acceptera, du har alltid övermän. Du ska inte skämmas för att du är sämre än den och den på vad fan det nu är, va?
Alltså du ser det lite som en tävling, eller?
Ja, det är en tävling där du ibland kan förlora och titta på idrottsmän. Alltså jag har ju väldigt lätt att identifiera mig just med idrottsmän och deras, kan man tycka, vansinniga kamp. Man tar Gunde Svan till exempel. Mm. Det är klart jag är imponerad av honom. Mm. Det är Björn Borg, oj.
Jag tycker det är ganska skönt. Alltså, problem där är ju, som precis med konst, det är ju litteratur, att oftast de som får priserna, som Augustpriset har du alltid sagt, är ju ett bevis för att de har misslyckats. Där är det ju oftast, det går någonting fel, för att det är oftast folk också som har slickat ärsle och eller liksom folk, förläggare kanske, och folk har byggt upp förväntningar eller liksom marknadsföring och sånt. Medan för mig till exempel, nu jag berättade det igår om det här mordfallet som jag är i princip säker på att lösa tillsammans med en polis bland annat, som vi ska göra true crime-serie på nu häst, att där är det ju uppenbart, då måste jag mig, inte ens GV har lyckats med det. Det var därför jag gick på Café Opera bakfickan i fredags, för att jag tänkte beställa in champagne och reta honom. Men då måste man ge mig stora journalistpris, för det är ett papper på det.
Ja, men...
När du inte ger det, som till exempel Strage ursäkt att bli själv beklämd när han fick stora journalistpriset för att ha gjort YouTube-klipp. Då visste han själv, nu håller ni på att devolvera det här, men i vanliga fall är det en... Du ska ha gjort en bragd som du kan se på. Ungefär som idrott.
Ja,
och alltså, film är också lättare där, tror jag.
Ja, nej, men alltså, jag vill inte göra någon generalisering. Och allting behövs. Jag är inte längre emot mainstream-litteratur. Alltså, de gör väl så gott de kan. Men alltså, de här, att marknaden ser ut som den gör, det har ju att göra med att du har... Alltså, för att det ska uppstå en kulturvärld, alltså med kultursidor och... du vet, institutioner, va? Så krävs det en viss publik. Om inte den publiken överhuvudtaget finns, så du är beroende av publiken. Och publiken har ju ibland ganska konstiga preferenser. De kanske är väldigt förtjusta i att få sina egna åsikter, till exempel, bekräftade.
Mm.
Och det, alltså, det blir inget bra, va?
Mm. Kanske ska sluta. Jag vill bara säga att det var fint slut också här med Nathalie och så där. Alla ser ju en skilsmässa som sagt som ett nederlag. Det tror jag många kan känna igen sig i. Även om i ditt fall var det också att du såg det som ett nederlag att den stora Stig Larsson hade blivit lämnad.
Ja, men grejen
jag tror ett nederlag även om man lämnar någon. Tror jag,
ja, men jag tror att det är så här att att det finns en väldigt stor risk att du blandar ihop dig själv och liksom din persona, eller vad jag ska kalla det, med dig själv som fysisk person.
Och den ser ju boken du har, du ser dig själv, och det kanske stämmer på många av dina vänner. Man är en författare, man är en privatperson och man är
en offentlig person.
Precis, personan kanske då. Ska vi sluta där?
Ja, vi slutar.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Sick of being upsold at gyms?
My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum.
At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.